Det var en så rolig fest i helgen. Mycket folk från hela världen. Jag pratade med en som jobbar på NASA. Han var från Texas. Och han var alltså med i teamet som har kartograferat, heter det så? Han har gjort en karta över Pluto. Så om man ser en karta över Pluto så är det han som har varit med och gjort den.
Mm. Är du säker på det här, Kai? Alltså, det låter ju nog som att det är bara någonting som man säger, och kanske om man har en sån här NASA t-shirt på sig så kanske man skojar och säger det.
Det skulle ha varit roligt nog om man har en sån här NASA som man får på H&M eller var man nu får dem, men det var inte så. Alltså, han var nog som en legitim amerikan, och inte så jag någon orsak att tvivla på det. Han liksom hade nog svung i sin trovärdighet, tyckte jag.
Ja, okay.
Men det är ju svårt när man möter någon sån, och sen är jag som då att well, I'm a podcast host and right about having kids and red rooms. Alltså det, och så stammar jag då ovanpå det också. Det är ett haveri alltid när jag ska försöka då återgälda liksom de intressanta historier som de berättar. Men jag kände ju till en sak, alltså veckans stora nyhet. Och det här har ju varit en vecka full av nyheter. Men alltså, liv på Mars, herregud. Alltså det var ju, jag förstår inte att det här är mer omtalat än vad det är. Om det faktiskt stämmer. Och mycket tyder ju på att det stämmer. De har typ hittat någon mögelliknande på Mars.
Ja, jag såg den här nyheten och så överröstes jag på något sätt av en sån känsla av att nej, alltså inte är det väl så. Och så tänkte jag att nej, men jag låter det gå en tid tills det liksom blir en större nyhet av det. Och att det på något sätt då får bevisa att stämmer det här eller inte.
No, det är ju en stor nyhet för att alla medier har ju skrivit om det. Men det har inte ändå som diskuterats. Alltså om man nu jämför med till exempel mordet på Charlie Kirk, som är en helt annan sak. Men jag tycker att nyheten om liv på Mars är ju nog betydligt större än mordet på Charlie Kirk.
Mm.
Och det borde liksom diskuteras mer, eller åtminstone lika mycket som det.
Vad är det alltså? De har hittat en lägenhet med en vatuleku på Mars då?
Nej, de har hittat några ämnen, eller flera olika ämnen på samma ställe. Och det enda förklaringen som är plausibel är då att det är en organisk process bakom att de här ämnena finns då bredvid varandra. Man kan ju googla det här om man vill veta detaljerna. Mm. Men åtminstone när man hör experterna prata om det så är det som att det här är alltså genom historien det trovärdigaste bevis man har på att det har funnits liv på Mars.
Mm.
För, alltså det som de hittade där levde ju inte nu. Det var ju inte som något som vred sig som en orm och sa hej, utan det var ju något som har funnits för länge sedan. Men det här visste jag ju då, och så då när jag nu har en typ från NASA, så tänkte jag att det här ska jag nu fråga om då, att han har ju säkert varit med då och på något möte.
Ja.
Men han visste inte om det här.
Jaha.
Och det gjorde ju att det kändes väldigt fishy.
Ja. Kollade på etiketten på hans t-shirt då, om det stod H&M på den?
Nej, men alltså, nu vet jag ju inte något om NASA. Säkert är det ju en stor organisation.
Nej, men nu känns det ju som att om du jobbar på NASA och man hittar liv på Mars, så nu får man ju det liksom ett så här mail från HR liksom någon vecka före det, för att det är nyheterna då.
Ja, men det känns ju också som att det kanske då är ett tecken på att de ofta får såna mail. Mm. Och sen har de som börjar lite ignorera dem.
Ja.
Att nu är den här Perseverance rovern då, som åker omkring på Mars. Så nu har den igen hittat någonting. Och så kommer det ett mail från HR.
Nu har den kört över en katt.
men jag blev ändå som alltså paff då. Men just att jag fick den här insikten att NASA säkert är som YLE också. Att om nu liksom någon avdelning på YLE får ett pris i Belgien, så inte det är väl nödvändigtvis då så att hela koncernen jublar och känner till det här. För det är ändå så pass stor.
Nej, men om det skulle vara det belgiska priset för att ha hittat liv i universum, så nu tror jag ju att jag på barnredaktionen på YLE också ska klicka upp den artikeln då i så fall. Att nu är ju ändå det här nu är det ju liksom en ganska stor grej om, men det tokiga här är väl just att det är på något sätt i den här mögelformen, alltså att det skulle på något sätt behöva vara någonting med ögon som skulle kunna vifta innan det liksom skulle bli på något sätt de här logiska påföljderna och konsekvenserna av det här. Och jag tänker ju att där är det ju liksom att det största här är ju att nu måste liksom alla religioner skriva nya såna här skapelseberättelser, att nu måste man på något sätt revidera Bibeln och andra liknande verk för att på något sätt omfatta också lite Mars.
Ja, och sen förstås jag lyssnar på intressanta diskussioner om det här, att om de sen lyckas hitta någon form av DNA-liknande saker, och tänk om det visar sig att det här livet är släkt med livet på jorden.
Mm.
För då blir det ju det här panspermia-grejen som det heter, alltså att livet har fått sitt ursprung någon annanstans i universum och kommit hit med någon meteorit.
Mm.
Möjligen då från Mars då, det har som varit, alltså ja, det är ju jättespännande saker det här öppnar upp.
Jag bara fnissar åt ordet panspermia fortfarande, för att jag,
ja,
det är ett jätteroligt ord, och jag tänker hela tiden på något sätt att det är liksom som en liksom en butik som är inriktad på att man ska liksom ha sex i ett kök, och att de har liksom olika redskap och verktyg till det.
Ja, men Erik Wahlströms roman om Gud inleds ju med orden Gud var kåt, och så får Gud en utlösning, och det är liksom The Big Bang, och jag hamnar väl i helvetet, men jag har alltid gillat den där inledningen.
Var när du köpt det här köksbordet som är en sån här liksom perfekt höjd? Alltså, ja nej, jag var från panspermia. Bo en bormo, bo två särbottning, som talar sitt så popna popcorn, så hör vi, pop nu denna popcorn, så hör vi, lys på tätt och kaj. Jag har haft problem med posten den senaste tiden. Jag har varit så besviken på posten, alltså, för att jag upplever att posten, som alla andra upplever det förstås, att det har allt har blivit sämre.
Mm. Men du är ju också en mycket dålig kund på posten. Du har ju aldrig kunnat använda posten. Du har struntat i posten i ditt liv. Du vet inte hur man skickar brev. Du kan
jag
vet inget om frimärken och kuvert.
Yes,
minns en gång jag skickade för att köpa kuvert. Mm. För att vi har ju en firma, och då måste jag regelbundet skicka våra kvitton till vår bokförare.
Mm.
Och en gång skulle du få köpa kuvert, och så kom du tillbaks med såna här liksom, alltså var det kanske som, är det 3x4 cm såna här, är det som kuvert som man använder när man ska som skicka en ros till någon, och så kan man bara skriva som liksom kärlek från Ted, liksom ett sånt här litet kuvert. Mm. Hade du köpt, och dit skulle jag då trauma, då hade du tänkt alla kontoutdrag och kvitton.
Ja, det satte djupa spår det där, och din mamma har jobbat på posten, och jag har ett dåligt förhållande till posten. Ja, så är det. Men jag är fortfarande besviken på dem. Och det är för att jag har liksom... Jag har inte använt posten på länge nu. Men nu är jag inne i en sån här period att jag beställer saker. Jag har ju... Alltså mitt liv går ju sådär som månens cykler. Att jag har liksom perioder då jag inte beställer, och sen har jag perioder där jag beställer. Och nu har jag fått ett litet uppsving i Magic the Gathering, alltså kortspelet Magic, som jag egentligen senast spelade aktivt när jag gick i gymnasiet. Men Magic har nu också ett litet så här globalt uppsving, alltså det är ganska populärt nu. Och jag började spela det med Lo, och så insåg jag att nej, men det här är ju nog otroligt ASMR-tillfredsställande att hålla på och sortera och blanda de här korten. Och med Magic så är det ju väldigt mycket sådär att man försöker bygga ihop det liksom det perfekta däcket med kort som man spelar mot andra. Och då är det kanske vissa kort som man behöver specifikt. Och då beställer man, då köper man liksom kort för liksom 50 cent styck, och så får man dem då i posten. Och när man beställer liksom från, man köper det liksom begagnat av folk och sådär. Så att jag kan ha liksom så här 28 brev på kommande, för att jag har liksom beställt ett kort från Lappland, jag har beställt två kort från Göteborg och tre kort från en butik i Helsingfors. Och nu så
alltså det här är ju, alltså det är som ishockeykort för folk som har glasögon det här, eller alltså så här
ishockeykort, det är som, men du kan göra någonting med de här korten.
Ja, men att visst går det enligt någon sorts princip att man köper en försluten förpackning och så vet man inte vad man får.
Nej, så är det.
Och så hoppas man på det bästa.
Ja, ja, man köper en försluten förpackning på någon så här liksom 5-6-20 euro. Och så får du då, är det nu 14 kort. Och så kan vissa vara jättebra och sen är liksom de flesta är inte värt något.
20 euro? 40 ja. Mark?
För
lite papperskort som man inte ens vet vad det är sen.
Nej men så är det. Men sen kan du ju få, du kan ju liksom få ett kort där som är värd 600 mark.
Jag vet att jag brukar då och då nås av någon sorts sån här reel, av någon sorts klipp som dyker upp. Alltså någon som får ett jättevärdefullt kort. Det är The One Ring. Och sen så liksom är det filmat då när han håller dig i handen och handen skakar.
Ja. Ja, det var ett så här ultrasällsynt som var ju då värt jättemycket. Och jag tittar på väldigt många sådana där videor nu för att jag på något sätt, när jag liksom äter lunch själv så har jag en tradition att jag kollar på när andra människor öppnar det där och så aktiverar det lite samma endorfiner i huvudet som när jag själv öppnade.
Jag har trott att det är olagligt i Finland, att det liksom bryter på något sätt mot någon lotterilag eller någonting. Jag vet att det, när vi var i Japan så där var det mycket sånt där, att man köpte liksom mysteriska lådor som kunde innehålla vad som helst.
Ja.
Och är det inte de här Lobobo, vad heter de? Labobo-dockorna.
Ja.
Så de är väl också att man inte vet hur de, eller alltså vad man får.
Nej, det är ju det värsta. Alltså om det finns liksom innehåll som är riktad mot barn som är jättedyrt och man vet inte vad man får. Det är ju som Lobobo.
Som Magic the Gathering.
Nej, alltså. Magic the Gathering är inte, det är ju inte, det är liksom, det är 13 plus först. Så att det är inte liksom, det är inte de minsta barnen. Och sen är det ju att de flesta korterna är ju alltså så där max någon euro, så att det är ändå, det hålls liksom en så här rimlig grej. Men nu var mitt problem nu då, det som jag höll på att säga var att jag hade beställt några kort och så hade det gått 3 veckor och jag hade fått mejl att liksom att de här är skickade, och det här var från en butik, att det här var nu inte från någon privatperson. Och jag var så där att var är de här korten? För jag hade också beställt ett annat kort från den här butiken efteråt som jag redan hade fått. Så jag mailade dem och var så där att var är mina kort? Att pappa behöver sina kort. Var är de? Och så fick jag ett svar. Och jag var så överraskad av det där svaret, för att det var så bra, det där svaret. Det var så välskrivet och det var så här: tack för ditt meddelande. Oj, här har nog skett något missförstånd. Att vi ska kolla upp det här. Att tyvärr så har vi skickat det som brev, så vi har inte någon sån här Seurantakode att följa och sådär. Men att det här, det kommer att lösa sig på ett sätt eller annat. Att du får pengarna tillbaka eller så ska vi ta reda på det här. Och många gånger så kan det bara gå en viss tid. Och, alltså det var så där, jag har aldrig fått ett så bra mail skrivet från någon företag tidigare. Och sen var det då längst ner, så var det då liksom, jo, men hälsningar Joho. Och att min första tanke var sådär att jag ville direkt bara liksom svara och skriva åt Joho att wow, Joho, vad bra du är på ditt jobb. Alltså att hur jag blev liksom överröst av att jag blev sedd, jag fick förståelse, han lugnade ner mig. Jag kom liksom, det värsta som kan hända att jag får pengarna tillbaka, liksom att det tog bort liksom all stress över det här. Och sen insåg jag ju att inte det är ju Joho som har skrivit det där, att det är ju en AI som har skrivit det där åt Joho, för Joho är inte så där bra på kundservice.
Ja, jag tänkte också att det låter nog olikt en sån här firma att satsa så där mycket på ett personligt mail.
Plus att ofta när jag skriver sådär, att om jag har något så här snabbt ärende till någon butik, så brukar jag skriva det på engelska. Bara för att jag orkar inte börja försöka skriva det på finska. Och svaret som jag fick var också skrivet på engelska. Och det innehöll så här liksom, neither nor och så, alltså att det var på en sån här grammatisk nivå av engelska, att jag var också sådär imponerad av det. Vilket också var på något sätt en del i den här slutsatsen, att det här är inte... Det är inte en människa som skriver det här.
Tänk dig att om det är som är för bra eller för trevligt, så då vet man att det inte är en människa.
Och det är så spännande nu, för att nu vet jag egentligen inte då vad jag föredrar. Alltså jag blev ju, jag på något sätt blev så jätteglad över det där. Men sen så blev det ju mycket mer negativt när jag kände mig lurad, alltså att det var så där att men det är inte en äkta person som har satt tid på det här. Att då skulle jag nästan hellre då ha velat haft en så här bara ett liksom nimpä katotaan te juho. Och på något sätt veta att okej, men nu har åtminstone en människa liksom bockat av det här och kollar upp det.
Ja, nej, men jag vet, alltså det är ju något sorts där mitt emellan. Jag var så arg här, jag var på ett café i centrum, jag ska inte säga vad det var nu då för ställe, men det var liksom jätte så här dyrt och på något vis så här dålig stämning, men jag hade redan nu gått in och jag hade stått i kö. Och så var det min tur. Så att jag tänkte att jag blir nu kvar här ändå fast jag inte trivs. Och så var det en otroligt ointresserad tonåring som stod i kassan. Och som inte sa ett ord när jag beställde. Satte de här sakerna framför mig. Och sen så frågade jag då på finska att om ni har vatten någonstans som man kan få ta ett glas vatten. Och vet du vad hon sa?
Va? Att de har inte vatten.
Ja. Och då vet man ju att det inte är AI. Då vet man ju att det här är som pur generation Z ointresse / förakt mot sitt jobb, mot kunderna och mot mänskligheten.
Men hur reagerar du? Hur tog du det där?
Jag förstod ju vad hon menar nog, att nej, det finns inte vatten. Så jag tog mina saker. Men jag tog ju dem demonstrativt. Och jag går ju aldrig dit igen.
Men det känns som att det strider mot någon så här allemansrätten också, att man inte får vatten på ett café. Jag blir jätteprovocerad av det där.
Jag vet inte, jag är kanske lite nervös eller någonting. Jag skulle behöva din hjälp. Jag har blivit utvald att få delta i en mästarkurs idag. Efter att vi har bandat färdigt så ska jag iväg mot centrum och tillbringa eftermiddagen tillsammans med John Ajvide Lindqvist. Känner du till honom?
Jo, jag var på något sätt, jag trodde att det var den här NASA-killen som att nu ska du på någon mästarkurs till NASA och att det nu skulle komma fram att vad bluffen här är och att det är något så här pyramidspel du har dragits in i.
Ja.
Han är ju jag tycker om honom. Alltså jag har väl läst senast den här Vi på Saltkråkan skräckhistoria som heter någon så här, det utspelar sig sommaren 1984 på någon så här kärgårdsö, och det ska bli tv-serie också. Jag tycker ju han är en jättebra typ.
Ja, jag tycker ju också om hans böcker. Jag har inte läst de senaste, ska jag nu rakt ut säga.
Låt en rätte komma in är jättebra. Gräns är jättebra.
Ja, och han har ju som på något sätt gjort det här som jag i tiden drömde om, alltså att skriva spänning / skräck, men göra det på ett så här litterärt intressant sätt. Alltså jag tycker han har på något vis hittat den här sweet spoten där, att det är som skrivet med psykologisk trovärdighet och hjärta, men det är ändå skräckelement i det hela.
Ja, och jag tycker han utnyttjar de här skräckelementen också med en väldigt delikat touch. Alltså att han på något sätt rör sig i de här liksom nordiska mytologierna på ett fint sätt. Att just att det är liksom så här troll. Och sen att han också följer reglerna. Liksom att när han skriver om vampyrer så då följer han de här vampyrreglerna som är redan satta av andra författare. Och sånt uppskattar jag.
Jag vet inte, det här mästarkurs, det var väl någonting som fick fart under pandemin. Jag minns det var ett tag att alltid när man gick in på YouTube så kom Martin Scorsese fram och sa att nu I'm gonna teach you how to write a script and to make a movie.
Var han från Texas, Martin Scorsese? Där,
nej, han är väl... Är han från New York? Nej, varifrån är han?
My name is Martin Scorsese and I work at NASA.
Nej, men du tror fortfarande inte att det var sant. Varför skulle han ha ljugit om en sån sak? Han kunde väl ha sagt att han jobbar på... Alltså, folk ljuger inte. Du måste ju bara nu lita på det här.
Ja.
Och någon jobbar ju på NASA också.
Ja, men det är bara sällan man träffar dem.
Om man är i Pormo så träffar man inte dem.
Vad är skillnaden? Alltså en mästarkurs är väl, alltså då är man ju sådär att då ska du ju redan vara professionellt framgångsrik i den branschen eller den rollen som mästarkursen på något sätt innefattar.
Ja, alltså det är ju som ett sätt att benämna väl att man får så här, vill du prata om yrket och liksom får som höra råd och får höra erfarenheter. Att det är som inte en intervju med författaren i sig, utan mera om liksom det som den personen är bra på.
Ja, nej, men det är väl som att när jag far på liksom till förskolor och sådär och läser mina böcker, så det är ju som motsatsen till en mästarkurs då. Att då på något sätt pratar jag ju på ett sätt så att det är anpassat åt människor då som inte har upplevt alltså nästan ingenting i sina liv. Medan på en mästarkurs då så pratar man ju som att de här människorna har upplevt ganska mycket.
Ja, eller alltså det är ju ofta en person som drar den och som har upplevt mycket och som kan mycket.
Ja, men det finns en sån här förutsättning också att han pratar på ett sätt som att han behöver inte förklara någon terminologi för att alla i publiken vet det och har gjort det själva. Är det inte det som är skillnaden?
Ja, men det alltså den största skillnaden som jag väl då nu vill komma till också då är att det blir en dialog. Att man får alltså fråga som en kollega, så får man fråga den här som har hunnit längre i karriären och som har upplevt mer i karriären om vad som helst.
Mm.
Och det här är ju en otrolig möjlighet.
Ja.
För att klart att man har saker man undrar och man ser på hans karriär och man ser på hans böcker och är ju nyfiken på hur har det gått till?
Jag skulle nog fråga om den här trollpitten i Gräns. Alltså, det här är nu kanske lite spoilervarning, men att det här är då ett två troll som har sex med varandra. Och det här är då en scen där det liksom trollas fram en liten snopp. Och jag tror nog att alla mina frågor ska kretsa kring den scenen.
Men skulle du fråga... Ja, jag skulle ju fråga dig nu då att vad ska jag fråga honom om?
Men när jag hör hans namn så är det där som kommer först. Och kanske om jag skulle få diskutera det med honom så skulle jag kunna släppa det.
Men det har ju inte någonting att göra med själva yrket, utan det är ju då en historia han har hittat på. Att då borde ju som frågan vara att hur kom du på trollpitten?
Ja, eller då, men det skulle jag väl kunna fråga. Just den frågan.
Ja, men det är också, för nu förstår man ju då att ja, men det var nu en idé som han fick. Alltså nu vet jag ju hur man kommer på en trollpitt. Jag skulle inte som... Alltså min intuition skulle inte leda mig till trollpitten. Men...
Nej, men exakt. Det är väl det att inte det är bara någonting så här som man bara hittar på. Att nu har man ju på något sätt förkovrat sig i det här ämnet. Och han har ju säkert gjort research och sådär. Och jag tänker bara att det är intressant bara hur han landar i just det där.
Då tycker jag det är mer intressant, för att om jag skulle få idén med trollpitten så skulle jag som genast tänka att vet du, en sorts här skam eller någon sorts osäkerhet skulle aktiveras, att jag kan inte skriva om det här för att det som kommer att uppfattas som fånigt. Och sen skulle jag förmodligen då stryka idén. Mm. Men har han då känt det och overridat de känslorna, eller har han inte alls känt en sån skam eller osäkerhet?
Det kan du ju fråga. Det är ju mycket av det du skriver så jag känner så här riktigt skamkänsla när jag läser. Hur har du kommit över det? Varför skriver du ändå det?
Sen vet man ju också i det här skedet av livet att han själv ser ju inte sig själv som en mästare. Alltså han är ju säkert lika ute och seglar som vi alla andra. Det är nu det att han har uppnått vissa saker och så här.
Mm.
Men nu har ju han samma sorts förståelse, eller alltså nu tror jag ju att vi alla som är där och arbetar med att skriva det, nu tror jag redan att vi vet allt vi behöver veta för att skriva.
Ja.
Så det är som, det blir ju som till en sån här liksom prestationsgrejen, kukmätningstävling också, att man måste hitta på den bästa frågan i ett sammanhang där man ändå liksom vet innerst inne svaret på de flesta frågor.
Men det där tycker jag är jobbigt, alltså för jag känner igen det där, att man vill liksom ställa en fråga som på något sätt smickrar mästaren och som gör att man ser intellektuellt fiffig ut bland kollegorna. Och att det är ju synd att det är så, att i den där kontexten, eftersom det är så skulle ju jag inte fråga om trollpitten, för att det är ju det jag skulle, det är bara det jag skulle vilja prata med honom om. Men att jag vet ju att det skulle liksom att jag skulle framstå som kanske pervers, alltså i salen, om jag skulle ställa den frågan, så därför gör jag ju det inte. Och det där är ju synd att det är så, alltså att det borde ju vara anonyma frågor i en hatt, för då skulle han ju få en massa frågor om trollpitten.
Ja, det är sant det. Nej, men det är ju som, det ska bli spännande, men det är ju också på något vis att det blottar, det är väldigt blottande att gå på en sån här, för att dels då så erkänner jag ju då att hej, att du är mästaren och jag är som den här okunnige.
Ja.
Ja, och att jag vet, jag som snälla liksom dela med dig av din visdom, och det är någonting förnedrande i det där också. Är det egentligen så att när de sen frågar att har ni frågor, och så pekar de på mig, så ska jag bara säga
Lite nu inspirerad av den här personen i café och kundservicen som du fick där, och den här AI-genererade kundservicebrevet som jag fick, så tänker jag ändå på den här nyheten om att de här nya hörlurarna som ska komma, som ska ha så här inbyggd översättning. Så är det.
Ja.
Alltså den här nästa generations in-ears, så har helt enkelt att de kan översätta live ett annat språk när du pratar med någon. Och det känns ju väldigt science fiction, alltså att kunna göra det. Men skulle man inte kunna ha det, alltså det känns ju som att det här skulle också kunna gå att AI-anpassa, alltså hur man beter sig socialt. Alltså att istället för att översätta ett annat språk, så skulle de här hörlurarna kunna säga åt den här människan bakom kassan att säg så här. alltså att nu pratar du, alltså, och jag tänker också ofta så där liksom att vi finnar är ju så där inåtriktade och dåliga socialt när man kommer till Sverige till exempel, där alla är på något sätt fixade här galant. Så att när jag får till Sverige, så skulle jag gärna sätta ett par hörlurar i mina öron, och sen när jag ska då köpa fika, så ska de här hörlurarna liksom viska åt mig då: nu ska du le, säg långsamt så de förstår vad du säger. Säg ha en trevlig dag. Och så säger jag då sådana här saker som jag annars aldrig skulle säga.
Ja, nej, jag tycker det här är väldigt spännande. För just som det där upplevelsen på kaféet också visade att det är ju som så liten del av liksom den sociala interaktionen och kommunikationen som är, alltså ord. Att det är ju mycket med kroppsspråk och blickar. Och alltså hur ska man liksom, jag menar, hur skrivs det ens?
Det går inte.
Men ändå vet alla vad det betyder. Det är ju som en melodi. Det är ju typ att hon satt på en jingle, att hon inte bryr sig. Och den då skulle ju AI, alltså i text, ha hemskt svårt att identifiera. Men att skola upp då en AI då med alla de här liksom musikaliska egenskaperna hos kommunikation och hos språk, så skulle ju vara guld värt. För alltså du har ju alla kulturer också olika koder med det där.
Ja.
Det är ju förstås en sån, och eller nu blir det lite överdrivet det där, men.
Och sen, jag menar, om vi tar det ett steg vidare då, att sen när vi liksom träffar det här möglet från Mars, så då behöver vi ju ha det här också, så att vi på något sätt kan kommunicera bättre.
Vad ska du fråga på en mästarkurs med möglet från Mars?
Jag tror nog jag ska fråga om trollpenisar då också.